Hallå, roligt att vara här och se er allihopa. Jag har ju hört mycket om er från familjen och sådär, som ni hörde. Bra saker, som ni hörde med det här efternamnet. Med tal om ett konstigt efternamn. Jag var och på apoteket förra veckan och hämtade ut lite medicin. Och så gav jag mitt så efternamn i Kankampas. Jag gav ID-kortet till den här kvinnan som skulle ge mig mina mediciner. Och hon tittade på det med en sån här, ni vet den här blicken, den här riktigt förundrande blick. Och så försökte hon uttala Kankan. Och så frågade hon, har du hittat på det här namnet själv? Och jag tänkte, men visst det är konstigt, men så konstigt är det väl inte. Eller det för sig det kanske är. Men jag sa att nej, det är föräldrarnas fel. De är finnar. Min fru, hon fick gå från Edwards till Gangampa, stackars kvinna. Men så kan det vara i alla fall. Hur som helst, jättekul att få vara här. Och det känns speciellt roligt att få vara här. För det är egentligen lite Anettes fel. Eller fel är ju fel ordan. Det är Anettes förtjänst kan man säga. Att vi överhuvudtaget är i Sverige. Vi bodde utomlands. Eller jag bodde utomlands i över 10 år. Och träffade då min fru från Australien. Och sen de senaste 6 åren bodde vi i England. Och sen kom vi till den punkten när jag kände att nu är det dags att röra på oss. Så då sa jag till, vi var här en sommar. Och då sa jag till brorsan att håll. Jag hade inga kontakter kvar i de kristna, eller inga inom kontakter överhuvudtaget i Sverige då. Och då sa jag bara till brorsan att håll öron och ögon öppna om du hör dem eller om du ser någonting. Och då nämnde hon det till Anette att vi sökte någon kyrka som sökte någon pastor. Och Anette i sin tur hade träffat Gustav, vår föreståndare på någon konferens sådär, som hade då sagt att de söker pastor i Asmerkyrkan. Och då fick jag faktiskt kontakt med Anette först. Och sen på, ja, resten är historia på det sättet. Så det är egentligen Anette, vi är skyldiga Anette ett stort tack. För att hon var en viktig länk i det som faktiskt förde oss till Sverige. Det jag tänkte göra så här den här morgonen är att jag ska ta med oss alla på en resa från från mysiga skärgårdskyrkan bakåt i tiden till det första århundradet. Och jag tänkte att vi ska titta på en berättelse, eller vi ska försöka lyssna till en berättelse som Jesus berättade så som de första åhörarna hörde den när Jesus berättade den. Med andra ord, vi ska liksom försöka sätta in den här berättelsen i sitt rätta kulturella sammanhang och sen fråga oss själva, vad är det egentligen Gud försöker säga till oss genom den här berättelsen? Och det är en berättelse jag tänker på. Det är en klassisk sån här söndagsskoleberättelse. Den förlorade sonen som jag har hört hur många gånger som helst. Och ska få höra en gång till idag. Men som sagt, vi ska försöka lyssna till den så som Jesu första åhörare hörde den. Och fråga oss, vad är det egentligen Gud vill säga till oss genom den här berättelsen? Så jag tänkte som så att jag läser hela den här berättelsen. Det är Lukas 15. Har en bibel eller en bibelapp så får du jättegärna öppna den. Och så tänkte jag, vi läser den här berättelsen. Så det är Lukas kapitel 15 och sen är det 11 och framåt. Det som är häftigt, tänker jag, med Bibeln är att man kan höra en berättelse. Det är lite som en lök, man kan, med olika lager. Man kan höra en berättelse och sen helt plötsligt är det som att något skalas av och man hör någonting mer. Man upptäcker någonting nytt som Gud säger till en. Att den blir aldrig, det ordet är levande och talar ständigt till oss. Så, vi läser Lukas 15, 11 och framåt. Vidare sa han, en man hade 2 söner. Den yngre av dem sa till sin far, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. Och när han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något att äta. Men då kom han till besinning och sa: hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Men medan han ännu var långt borta så fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, han omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kalla sin son. Men fadern sa till sin tjänare: skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. För nu ska vi äta och fira. För min son, han var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen börjar. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad det här kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade till sin far: här har jag slavat för dig alla dessa år. Jag har aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig ens gett en skilling så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Men faren sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Så, jag tänker mig att man kan säga att den här berättelsen som Jesus berättar, den kommer i två akter, två delar. Den första akten handlar om den yngste brorsan och i den andra akten är den äldre brorsan huvudperson. Och den här första akten, den börjar ju med att yngsta brorsan, han kommer till pappan och säger: ge mig min del av, eller den del av förmögenheten som en dag ska bli min. Och det var ju så här på den här tiden att hade man två söner så fick den äldsta sonen ärva 2/3 och den yngsta fick en tredjedel. Men att komma till pappan medan pappan fortfarande är vid liv och be om att få sin del av förmögenheten, det var bland det mest förolämpande du kunde göra. För det är i princip samma sak som att säga: hör du, jag önskar pappa att du var död. Jag älskar dina pengar mer än jag älskar dig. Och Jesu åhörare, när han berättade det här, vid det här läget skulle de varit helt i chock. Tänk att, men vilken otroligt oförskämd kille. Hur kan han göra så här? Men pappans reaktion skulle ha chockat åhörarna ännu mera. För på den här tiden, att bli förolämpad, precis som pappan hade blivit på det här grova sättet, då förväntades man som far att liksom, pappan förväntades att straffa sin son. Och vad det oftast innebar efter en sån här grov kränkning, det var att ta sonen, dra ut honom till stadsporten och i princip slänga ut honom ur staden, slänga ut honom ur familjen och ut ur gemenskapen. Så när åhörarna, när de hör Jesus berättelse och de säger att pappan går med på den här otänkbara begäran, då skulle de ha suttit med hakorna bara liksom hängandes. Tänker, vad är det här för någon pappa egentligen? Men pappan, han säljer 1/3 av sin egendom. Han ger det till sonen. Sonen går ut och lever loppan. Han har det härligt ett tag tills pengarna tar slut. Och sen när man tänker att men nu kan det inte bli värre, då blir det hungersnöd i landet. Och det blev just värre. Han har inget att göra. Och han är så desperat att han tar jobb som en svinherde. Och igen, för judar, svin var ju det mest smutsigaste som fanns. Så att jobba med svinen och att till och med fråga att kan jag få äta samma mat som de här svinen? man kunde inte sjunka lägre än det som den här sonen faktiskt gör. Så han är där bland svinen, men så kommer han äntligen på en bra idé. Och det är att, men ska jag ändå bege mig tillbaks hem till min far? Inte att begära att bli mottagen som en son, för det är helt otänkbart. Det kommer aldrig att ske. Utan istället att få komma hem och jobba på min pappas gård som en av arbetarna. Och arbetarna på den här tiden, kan man ju säga, det var ju en slags hantverkare som oftast bodde i staden. Det här var ju en rik man, hade en stor gård med arbetare. Arbetarna bodde i staden, men sen under dagarna kom man till den här gården och jobbade där. Man lärde sig jobbet, man jobbade först gratis oftast ett tag som lärling. Och sen efter ett tag när man liksom kunde göra det man kunde så fick man lön för det. Och sen var det också så här på den här tiden att rabbinerna, de judiska rabbinerna, de lärde att hade man på något sätt kränkt sin sociala gemenskap och sin familj, då räckte det inte bara med att komma hem och be om förlåtelse, utan det krävdes någon slags återbetalning. Och det är troligtvis det här den här sonen har i tanken när han tänker, men jag ska återvända hem. Så att han tänker att jag kan inte bara komma dit och be om förlåtelse, men jag kan be att få jobba som en lärling först hos min pappas gård, bo någon annanstans, komma dit på dagarna, jobba, och när jag väl börjar få lön, då kan jag återbetala min skuld till pappan. Så det är en lång process han tänker sig. Så han ger sig av. Men sen kan vi läsa här i berättelsen att pappan, när han skymtar sonen på avstånd, så är det som att han hoppar ut ur fönstret, eller på sig, men hoppar ut ur dörren och börjar springa mot sin son. Och igen så chockar Jesus sina åhörare. Det här var en rik man, och rika män, de sprang inte. Kläderna på den här tiden, ni vet, var ju sån här, inte lakan, jag vet inte vad det heter, men ni förstår vad jag menar, såna här långa. Och för att springa var man ju tvungen att böja sig ner, dra upp sina det här förklädnaden och blotta sina ben. Och det var helt otänkbart för en rik man. Jag tänker det är lite motsvarigheten om man tänker en vd för något toppföretag som springer i bara kalsonger i stan. Det gör man inte. Men den här pappan, han bryr sig inte om vad andra tycker och tänker, utan han hoppar ut ur dörren och han börjar springa mot sin son. Och när han väl kommer fram till sonen så slår han sina armar om sin son och säger, men välkommen hem min son. Ett tag sen var jag på en konferens, jag var borta några dagar, och sen kom jag hem och skulle hämta min son från förskolan. Och det var en sån här stund som man bär med sig länge. För jag kom och hämta, jag hade inte sett honom på några dagar och saknade honom givetvis. Och sen så kom jag till förskolan, jag såg att han satt och lekte i sandlådan. Och sen när han såg mig, stunden han såg mig, då var det som att han stannade upp med det han gjorde. Han ställde sig upp och den här spaden bara föll i marken. Och så började han springa mot mig och ropa, pappa, min pappa, min pappa, kom. Och liksom, och han var smutsig i sand och allt sådär. Och liksom, han slängde sig i mina armar. Och just då när man fick hålla om honom, då hände något. Då smälte något här. Jag tänker, hur mycket mer för den här pappan i berättelsen som trodde att jag kommer aldrig mer få se min son. Han kommer tillbaka och han håller om honom. Välkommen hem igen. Faders hjärtat, det smälter. Och den här, jag kan föreställa mig hur sonen vid det här läget, han börjar med skakig röst ställa den här frågan som han har repeterat i sina tankar hela vägen hem. Skulle det finnas en möjlighet för mig, pappa, att få jobba som en lärling och på så sätt återbetala den skuld? Men det är som att pappan avbryter honom och säger bara, shh, tyst. Att nu är det fest, nu är du hemma igen. Och så säger han till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten, vilket med största sannolikhet det var pappans troligtvis pappans egna dräkt, gå och hämta en, sätt en ring på hans finger. Och det var troligtvis en ring som visade att, alltså en ring som visade att man tillhörde den här specifika familjen. Och så säger han, men hämta skor också. Och det pappan i princip säger här, det är att jag tänker inte vänta på att du fräschar upp dig. Jag tänker inte heller vänta på att, inte ens att du har tagit en rejäl dusch. Jag tänker definitivt inte vänta på att du ska göra någon slags återbetalning. Eller att du på något sätt ska betala tillbaks din skuld. Utan tjänare, täck min sons nakenhet med fina kläder. Nu ska vi fira. Och du ska inte försöka förtjäna din väg tillbaks in i familjen, utan jag, pappan, kliver ut ur huset själv för att föra tillbaks dig in i gemenskapen. Så sonen, han blir behandlad lite som en prins trots allt det han har gjort. Och inte nog med det, utan pappan säger sen i vers 23 att hämta gödkalven och slakta den. Kött var ju en delikatess på den här tiden. Varenda gång man äter kött, då var det fest. Men sen var det ju lite speciellt den här gödkalven. Man hade den här kalven som man liksom matat och fettat och sett till att den skulle bli riktigt stor och fet. Och att när det är fest, typ bröllop eller när en tonåring blev myndig eller någonting, när hela byn liksom samlas, då tar man och slaktar gödkalven. Kunde också vara ett bröllop. Så när gödkalven slaktas, då är det fest i hela byn. Och festen sätter igång. Och med det här kan man säga att den här första akten i den här berättelsen, den slutar. Och om den här berättelsen skulle sluta här, det skulle vara ett ganska bra slut. Sonen och pappan levde lyckliga i alla sina dagar. Snipp, snapp, snut, så var berättelsen slut. Men den gör ju inte det, utan den fortsätter ju. Och akt 2 börjar med en äldste brorsa, eller en äldre brorsa, som är helt rasande. Han är ursinnig helt enkelt. Han kommer hem från jobbet, har slitit hela dagen. Och sen så ser han en massa folk och kanske känner doften av den här gödkalven. Och inser att vad är det som har hänt? Det är liksom, det är dagen D när pappa har slaktat kalven och det är fest. Och när han hör att det är brorsan som har kommit hem, då blir han utom sig av ilska. Han vägrar att gå med på den här festen. Och i den här kulturen, att vägra att ansluta sig till en fest som någon hade liksom, där hela byn var involverad, det var en grov kränkning mot den här personen som hade anordnat festen, vilket i det här fallet var pappan. Och det är att pappan, han tvingas att lämna sin egna fest, han tvingas gå ut för att försöka övertala sin egna son för att ansluta sig till en fest, det var otänkbart, en enorm förolämpning mot den här pappan. Och igen, när Jesu åhörare hör det här, då tänker de sig, okej, nu tar pappan i med hårdhandskarna. Men det som händer är att pappan går ut och han bemöter sin son med kärlek och säger: mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror, han var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad men återfunnen. Och när vi kommer till den här delen av berättelsen, tänker jag, då är det som att vi sitter på nålar och tänker, men vad händer nu? Hur kommer det här att sluta? Vad gör den äldste brorsan? Hur kommer den yngre brorsan reagera? Vad händer med alla gästerna på festen? Men det är som att berättelsen får ett abrupt slut. Lite som en sån här cliffhanger på nya tv-serier. Man tittar på någonting och det slutar just när det blir bra. Bara för att man ska bänka sig nästa vecka igen och fortsätta titta. Men den här berättelsen, den får inget slut. Eller den får ingen fortsättning, utan den bara klipps av sådär. Och jag tänker, det är avsiktligt från Jesus. För jag tror att han vill att vi ska brottas lite med de här karaktärerna i den här berättelsen. Och verkligen ställa oss frågan, men vad är det egentligen du vill säga till oss genom den här berättelsen? Det här är en otroligt radikal berättelse. Och väldigt chockerande för Jesu första åhörare. Jesus gör stora påståenden här om vem Gud är, om synd och om frälsning. Och jag tänkte att vi ska fundera lite på de här tre påståendena som Jesus gör. Först om Gud, om synd och sen om frälsning. Och fråga oss, men vad är det egentligen Gud vill säga oss? Eller, vad säger Gud oss genom den här berättelsen idag? För det första tänker jag att Jesus visar oss med den här berättelsen hur otroligt kärleksfull vår far i himlen är. Hur otroligt kärleksfull och vilket hjärta vår far i himlen har. Jag vet inte vilken bild du har av Gud. Det sägs ju att vår bild av Gud starkt påverkas av vår bild av vår egna far. Och det kan nog stämma säkert. Men jag tänker det är mycket annat också som påverkar vår gudsbild. Vår uppfostran, vår familj, den kyrka vi växte upp i samhället. Alltså det är mycket som påverkar vår gudsbild. Och jag tänker också att det är lätt hänt att den bild som vi har av Gud kanske inte alltid stämmer överens med den bild som faktiskt vi ser i Bibeln. Utan det kan skifta lite där, tänker jag, i olika delar av våra liv. Och därför tänker jag det är så otroligt viktigt att vi regelbundet spenderar tid i Guds ord. Så att det är Bibeln, Guds ord, som får vara det som formar och influerar och formar min gudsbild istället för andra. Att vi tänker också, stannar och tänker till lite kring den bild som vi har av Gud. För den bild som Jesus målar upp här i den här berättelsen, den är ju helt fantastisk. När Jesus pratar om Gud hänvisar han alltid till Gud som far, förutom en gång i Bibeln. Alltid som far. Och i den här berättelsen så visar han ju tydligare än någonsin hur den här fadern egentligen är. Vår far i himlen är ju som den här pappan i berättelsen, en pappa som aldrig slutar älska. Oavsett vilka vi är, oavsett vad vi gjort, oavsett våra misslyckanden, så står han alltid där med öppna armar och bara väntar på att vi ska få komma hem. Och vi behöver inte fixa till oss innan vi kommer till honom. Utan precis som min son som sprang i mina armar med smutsiga kläder, precis som den förlorade sonen som kom med sina trasor, så står Gud där och bara väntar på oss. Men han lämnar oss inte där. Utan han precis som pappan i berättelsen, han klär oss i nya fräscha kläder. Han börjar jobba med oss, han börjar forma med oss så att vi dagligen får bli mer lik Jesus. Och det här tycker jag är häftigt, att han lämnar oss inte där vi är, utan han använder mycket för att vi ska formas dagligen mer lik Jesus. Och vi har ju en far i himlen som, trots att han egentligen förtjänar att straffa oss, som pappan i berättelsen, väljer att ösa sin kärlek mot oss. Väljer att stå där med öppna armar och välkomna oss hem in i gemenskapen igen. Kliver ut ur huset för att föra oss tillbaks till honom. Vilken otrolig far vi har i himlen. Så Jesus visar oss för det första hur otroligt kärleksfull Gud är. Men sen tänker jag också att för det andra så visar Jesus att vi är alla i behov av nåd. Alltså vi är alla behov av nåd. Den här berättelsen kallas ju oftast för den förlorade sonen. Jag tänker det är lite olyckligt, för det är inte en berättelse om en son, utan en berättelse om två söner som är förlorade på olika sätt. För när vi kommer till slutet av akt 2, då är det ju den första sonen som är förlorad. Medan den förlorade sonen är den som faktiskt har hittat hem till Gud. Och när Jesus berättar den här berättelsen tänkte jag, och även för oss, tänkte jag, det är lätt att liksom identifiera synden i den första brorsan. Alltså upproret, han slösar bort pengarna och det sådär. Det är lätt att se allt det som var fel i det. Men i den andra akten, när det gäller den här stora andra brorsan, då tänker jag synden är mycket mer lömsk. För det här var ju den bra brorsan. Han gjorde allt som förväntades av honom. Han lydde sin pappa och var perfekt på alla sätt och vis. Men han hade ett problem. Och det var hans självgodhet. Alltså, för när han inser att yngste brorsan har kommit hem, då blir han rasande. Och så säger han i vers 29 som vi precis läste. här har jag slavat för dig alla de här åren och har aldrig gått emot ditt ord. Med andra ord, jag har varit nästan till perfekt. Och mig har du aldrig gett ens en skilling så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Alltså han är arg för att han har jobbat och slitit så hårt och inte fått det han egentligen ville, tänkte att han förtjänade på grund av hans hårda arbete från pappan. Så det verkar som om han på något sätt tänkte att på grund av det han har gjort så stod pappan i skuld gentemot honom. Och här tänker jag, det finns lite av en varning till oss kristna. För jag tänker så här, det kan finnas en fara i att tänka att men är jag kristen, läser jag Bibeln, gör jag goda saker, är jag trogen, hjälper jag människor, lever jag ett allmänt gott liv, då är Gud på något sätt skyldig mig någonting. För jag har gjort allt det här, jag har varit trogen, nu är Gud skyldig mig något. Och ger Gud mig inte det jag vill ha? Svarar han inte på mina böner på det sättet som jag ville? Låter han så att hända mig som jag faktiskt inte vill? Då blir jag besviken på honom. Eller i värsta fall, som den äldsta brorsan, vänder ryggen och bestämmer att jag vill inte ha någon gemenskap med honom överhuvudtaget. Så jag tänker det är bra att vi med jämna mellanrum rannsakar lite våra egna motiv. Tänker varför jag gör det jag gör. Tror jag att om jag gör A, då är Gud skyldig att göra B. Så jag tänker det är bra att vi påminner oss om att hur vi än vrider och vänder på det, är faktiskt Gud aldrig skyldig oss någonting. Utan allt som han ger oss, det är bara nåd. Och nåd är just det som han vill ge oss. Och det ser vi ju här i den här berättelsen. Så att vi kan inte förtjäna en relation med Gud. Det vet vi ju. Utan allt handlar om nåden, det han gör för oss. Den äldsta brorsan verkade ju tro att hans gärningar på något sätt skulle förtjäna faderns kärlek och det där. Men det funkar inte så. Ja, och medan den yngre brorsan insåg att det enda jag kan göra är att komma till fadern och bara be om förlåtelse. Och sen bara ta emot den kärlek och den nåd som han ger oss. Så vi är alla, tänker jag, i behov av nåd. Och det är tydligt i den här berättelsen. Och så till sist så tänker jag att Jesus visar också med den här berättelsen hur otrolig frälsningen faktiskt är. Alltså hur otroligt det är som han har gjort för oss. Att Gud, som pappan i den här berättelsen, han kliver ut ur huset, möter oss och är beredd att förlåta oss. Det kommer med ett pris. Och jag tänker, förlåtelse funkar ju så. Förlåtelse kommer ju alltid med ett pris. Det vet vi ju själv när vi ska förlåta någon. Vi får betala ett pris när vi väljer att förlåta. Och det här var ett pris som den här yngste brorsan tyvärr inte var villig att betala. Och om det här skulle ha varit en sann historia från den här tiden, om det här skulle ha hänt på riktigt under det första århundradet, då hade en äldre brorsa som hade sett hur otroligt förolämpad pappan blev, då skulle han varit skyldig i den här kulturen att ett, försöka gå ut i huset, gå och leta reda på den här yngre brorsan. Två, försöka tala honom till rätta. Men inser du inte vad du har gjort? Kom, vi går tillbaks till pappa. Och tre, den tredje förväntningen var att den äldste brorsan förväntades att betala tillbaks från sina egna pengar för att rätta till det problem som den yngre brorsan hade orsakat. Det var det som förväntades av en sann äldre bror. Men den här killen hade inte en sann äldre brorsa som hjälpte honom att försonas med fadern. Men jag tänker, hur fantastiskt är det inte för oss att han hade inte en sann äldre brorsa, men vi har en sann äldre brorsa som kom för att hjälpa oss att försona oss med fadern. Och det räckte inte att han bara kom från grannbyn, utan vår äldre bror Jesus var ju tvungen att kliva ner från himlen till vår lilla planet för att komma och själv leta reda på oss, visa oss vem man är, betala priset för att vi ska få försonas med fadern, hitta hem till honom igen. Och Jesus fick betala mer än någon annan har fått betala. Han fick betala med sitt liv, med sitt blod. Och det är det som är så häftigt, att vi får vara med och fira nattvard. Det blir så konkret, nattvarden, när vi får, på ett så konkret sätt får se och får smaka och vara med och liksom bli påminda om vad Jesus faktiskt har gjort för oss. Så på korset blir Jesus avklädd för att vi ska bli iklädda i nya, rena, fräscha kläder. Kläder som egentligen inte alls förtjänar. Och när Jesus hänger på korset, då så ropar han i förtvivlan: min Gud, min Gud. Det enda gången i Bibeln när Jesus kallar Gud för Gud. För när Jesus hänger på korset, då är det ju faktiskt första gången som han från Guds sida inte blir behandlad som en son. Bara för att du och jag istället ska få bli behandlade som söner och som döttrar. Så på korset betalar Jesus, han betalar priset. Han betalar den skuld som vi egentligen har gentemot Gud. Och för att han gör det så är han vår sanna äldre brorsa som kommer ner, för oss in i gemenskapen med Gud, hjälper oss att försonas med Gud. Han för oss hem till fadern igen med det enorma priset av sitt egna liv. Och jag tänker, ju mer vi ser det här, jag tänker det finns en risk att bli blind för det här. Alltså vissa av de här bibliska sanningarna. Vi har hört det så många gånger. Jesus dog för mig. Jesus. Det är lätt att det blir fraser. Men jag tänker, vi får aldrig sluta förundras över det fantastiska som Jesus faktiskt har gjort. För jag tänker, ju djupare vår förståelse blir, inte bara här utan här i hjärtat också, av det enorma som Jesus gör för oss, ju starkare blir också vår kärlek gentemot fadern. För det enorma som han gör för oss och för den kärlek som han har. Så vad vill Jesus säga med den här berättelsen? Jo, att vi har en himmelsk far som älskar oss mer än vi ens kan börja förstå. Hans kärlek är, vi kommer aldrig förstå vidden och bredden av den kärlek som han har för dig och mig. Men jag tror också Jesus visar att vi är alla behov av nåd. Oavsett om vi kan identifiera mer med den yngre brorsan eller den äldste, så är vi alla, det är kört utan Jesus. Vi behöver honom helt enkelt. Vi är i behov av nåd. Och för det sista så visar han ju hur otrolig frälsningen är. Så att vi har så otroligt mycket att vara tacksamma för. Och låt oss aldrig sluta förundras över det enorma som Jesus faktiskt har gjort för oss. Och till sist tänker jag också, det är skönt att veta att oavsett vem du är, oavsett hur ditt liv ser ut här och nu, hur din vecka har varit, vad som ligger framför, så har du och jag en himmelsk far som bara står med armarna öppna och väntar på oss ständigt för att vi ska få komma in i den här, inneslutas i den här famnen. Och det är det han vill. Tycker det är helt fantastiskt. Ska vi be tillsammans? Tack kära Jesus för att du är vår sanna äldre bror som klev ner från himlen för att hjälpa oss försonas med Gud. Tack Gud att du är en far till oss. En far som är mer kärleksfull än vi någonsin ens kan förstå. Tack att du är vår sanna pappa. Att du står med dina armar öppna och bara väntar på att vi ska få komma hem in i gemenskapen. Jag ber Gud att vi ska få uppleva det, var och en av oss, hur det är att komma hem och gång på gång få komma hem igen när vi kanske går vilse. Hjälp oss Gud att vara med och sprida den kärleken som du visar till oss mot andra, den försoning. Hjälp oss att komma ihåg att vi är i ständigt beroende av din nåd. Jag ber Gud att du påminner oss gång på gång att vi i oss själva inte kan, i oss själva så klarar vi oss inte helt enkelt, utan vi behöver din nåd. Och tack för att du vill ösa din nåd över var och en av oss. Jag ber att vi under veckan ska få uppleva din kärlek mitt i våra utmaningar och allt det som vi gör, att vi ska bli påminda om de öppna armarna som du har. Att vi ska bli påminna om den kärlek och den nåd som du har. Och att det inte bara är fakta som blir kvar i våra huvuden, utan att det får sjunka djupt ner i vårt hjärta. Att vi ska få uppleva det här. Uppleva hur det är att få komma hem till dig gång på gång. Tack Jesus för det pris som du har betalat. Och tack att vi idag får vara med och fira det här i nattvarden. Vi får påminna oss själva om vad det krävdes för dig för att vi ska få hitta hem till vår far igen. Tack Jesus för var och en av oss. Du ser vad som finns i våra hjärtan och våra önskningar. Och du ser rakt in i var och en av oss. Jag ber Gud att du ska möta oss alla där vi är. Att vi får, där vi befinner oss, uppleva din nåd och uppleva din kärlek. Tack ännu en gång för det fantastiska som du har gjort. Tack för ditt ord där du gång på gång påminner oss om vem du är och vad du gör för oss. Amen. Amen.